Bara dundrar ju in en jäkla handfull med folk. Nej, de liksom pressar upp mig mot väggen. Jag sa åt dem att nu får ni fan identifiera er liksom.
När Daniel Backe grips på sitt hotellrum i Tunisien är han misstänkt för vapenbrott och kidnappning. Brott som han hävdar inte ens har hänt.
You don't hear things for some time and then you started to worry, can he come home alive?
Daniel hamnar i Mornagia, ett brutalt fängelse, ökänt för överbeläggning.
Och det var det värsta, när man inte fick tag i käk alltså. När man får gräva i soporna efter gammal mat.
Du lyssnar på P4 Dokumentär och det här är Daniel Backes historia. 4 år i skräckfängelse. Jag heter Niklas Storm.
Morgonen var ju en ganska skön period liksom. Har det liksom regnat över natten, då kan man ha den där blöt betongdoften liksom. Gnugga grus i ögonen liksom och se alla de här inbäddade korvarna i de andra sängarna ligga och snusa och snarka liksom.
Daniel Backe delar en fängelsecell på 60 kvadrat med 65 andra fångar. Han sover högst upp i en trevåningssäng och varje morgon är lakanen prickig av blodfläckar från nattens lösbett.
På förmiddagen så har vi har väl typ en timme har vi på gården då liksom. Och då kör jag mina rutiner liksom. Det glider in en plastback liksom med massa bröd liksom och två av de där bitarna i linna liksom. Men sen själva matkärlet, det brukar ju komma efter oss. Då ser man kan gräva fram några ärtor åtminstone. Och sån där. Men harissan, den gör ju om tarmarna till glas ungefär. Liksom. Man blir jävligt dålig i kistan av det, så att den fick man undvika.
Mornagia, så heter det tunisiska fängelse där Daniel är inspärrad. Det är ökänt för inhumana förhållanden.
Konceptet i hela fängelset är ju det att det är nedbrytning som gäller. Man ska ju brytas ner både fysiskt och mentalt. Det gick jag ju inte med på.
Daniel kom till Tunisien för att hjälpa en kvinna i en vårdnadstvist och riskerar nu att leva resten av sitt liv innanför Mornagias murar. Ett fängelse där matbristen är konstant, där fångarna styr och våldet ständigt är närvarande. Hur hamnade han här? Det hela börjar med en ung mans önskan att se världen. När Daniel i mitten på 90-talet tar studenten i sin uppväxtort Sala i Västmanland så har han ingen plan för framtiden. Av en slump kommer han i kontakt med en utbildning till yrkesdykare i Kalifornien. Och trots att Daniel, enligt hans bror, knappt kunde simma, så ansöker han och kommer in. Efter examen tar dykuppdragen Daniel över hela världen. Jobb på oljeriggar långt ut till havs. Som undervattensvetsare på lastrummen i superoljetankers. Eller med att laga skrovet på turistskepp i Svalbard.
Man hade ju liksom hemmet med sig, om man säger så liksom. Den här fasta punkten, det var ju jag. Jag ville åka runt på olika båtar och plattformar och sådär liksom, och resa och träffa nya miljöer och träffa folk och kultur och allt det där liksom. Det var ju fantastiskt intressant tycker jag liksom. Och jag var ju liksom inte riktigt, om man säger så här, mentalt redo för det här med liksom vilda hus och hem och Volvo och allt det där liksom. Det fanns liksom inte på min radar.
Men det här förändras när Daniel kommer till Filippinerna 2009. Då har han levt på resande fot i 10 år. Via en dating-site har Daniel träffat filippinskan Melody Guarino. Hon är också i 35-årsåldern, men inte som Daniel kringflackande, utan fast förankrad i Manila, där hon gör karriär på ett multinationellt IT-bolag. De kommer bra överens och börjar skriva till varandra. Och efter några månader av mejlande berättar Daniel att han ska resa till Filippinerna. Och han undrar om Melody vill bli hans Manila-guide. Något hon tackar ja till i utbyte mot en kopp kaffe.
En väldigt proper kristen dam. Hon har ju försökt få med mig in i kyrkan, men jag har väl bestämt hävdat att gå och kliva in där så brinner jag väl upp.
I'm Melody. People call me Milo. He's easygoing person. He has no baggages, he has no issues. I think compatibility is very good factor for us. We understand each other and we give each other space.
Trots sina olikheter finner paret varandra och Melody faller för Daniels lättsamma och bekymmersfria personlighet.
Hon är väldigt behaglig att vara runt, alltså. Hon kan upplevas som väldigt proper. Men sen kan hon ju liksom så här, bara dra iväg något väldigt liksom bizarrt skämt eller nästan lite skämt som får mig att rådna också liksom så där, så att det.
Oljefartyget Irene SL var på väg från Kuwait till USA när det blev attackerat av somaliska pirater.
Allt eftersom piraternas aktionsområde ökar så blir ju naturligtvis vårt jobb svårare.
Vakter, synliga med vapen på fartygsdäck, har bidragit till att de somaliska piraternas kapningar minskat den senaste tiden.
Kring 2009 hade problemen med somaliska pirater blivit stora. Flera nationer, däribland Sverige, skickade krigsfartyg för att bekämpa piraterna. Och många civila fartyg anställde beväpnade vakter. Daniel ser det här som en chans att göra skillnad, men också en ny, spännande utmaning. Han tar kurser i eldstrid och marinsäkerhet och snart patrullerar han fartyg med gevär i handen.
Ju mer som står på spel, ju större utmaning får man väl nästan säga. Liksom. Den här att man känner att visst kan jag klara av det här om jag lägger manken till. Men jag vet ju inte förrän jag har prövat.
Under åren som följer fördjupas Daniels och Melodys kärlek. Och det blir Daniels första långvariga relation sedan gymnasietiden.
Jag kommer ihåg liksom när vi var på en dejt. Lite grann så där, nästan att poletten trillade ner. Liksom så här, så tänkte liksom, för fan vad bra livet är ibland. Alltså. Det är ju så här det ska vara. Liksom.
Så en dag när de myst upp framför tvn så frågar Daniel plötsligt om de inte borde skaffa matchande ringar. En fråga som skulle visa sig vara ett försiktigt frieri.
So I was like, oh, jewelries. I love jewelries. I think it's a few days after that I realized that matching ring is an engagement ring.
So he didn't actually ask, would you marry me?
No, he just said, let's buy a matching ring. And I just said, yes, matching ring, jewelries, fine with me.
För Daniel kommer vigselringen snart bli än mer betydelsefull. Ja, nästan ovärderlig när den frihet och kärlek som den står för tas ifrån honom. 2011 blir Melody fru Backe. En borgerlig vigsel följs av en fest med de närmaste vännerna på ett hotell i Manila. Paret börjar nu planera sin framtid. För att vara hemma mer försöker Daniel ta jobb i Filippinerna. De vill skaffa barn och bygga hus.
Vi köpte mark och grejer liksom och började liksom planera allting och hade ritningarna klara och allting liksom så här, men sen hände Tunisien.
Det är Pelle Helgesson som tar kontakt med Daniel och ber honom följa med på ett uppdrag i Tunisien. Pelle har jobbat som livvakt, dykare och som beväpnad vakt på fartyg. Han och Pelle blev goda vänner när de i början på 2000-talet var med i samma dyklag. Nu vill Pelle ha med sig Daniel till Tunisien.
Han ville ha någon han litade på. helt enkelt. Och i och med att det här var ju en turbulent tid runt om i Tunisien också då. Och då sa jag väl till Pelle liksom, ja men ja, ungefär, hur länge ska vi vara borta liksom, så men det här är max 2 veckor liksom så.
Minns du när du skildes från Melody då inför att åka på den här resan?
Hon är ju van att jag drar iväg och är borta ett tag liksom, och det var ju nästan så att ja men nu är du bara borta 2 veckor liksom så här. Hej då frugan, vi syns snart liksom.
Pelle har anlitats av ett norskt företag som heter ABP. De är specialiserade på uppdrag där en förälder, utan att ta rätt till det, tar sitt barn och reser utomlands. Egenmäktighet med barn kallas brottet. Den andra föräldern kan då anlita ABP som åker och hämta barnet, förutsatt att det inte innebär ett lagbrott. Så framhåller företaget sin verksamhet. Daniel berättar att i Pelles fall så handlar det om att hjälpa en norsk kvinna vars expojkvän rest på semester till sitt hemland Tunisien med deras gemensamma barn för att sedan meddela att barnet ska stanna där. Mannen är efterlyst av Interpol för egenmäktighet med barn, och i Norge har kvinnan fått ensam vårdnad om barnet, och nu reser hon till Tunisien för att få vårdnaden även där och ta med sig barnet hem. Men hennes ex är våldsam. Hon säger att han slagit henne, och i Norge är han dömd för våldsbrott, olaga hot och sexualbrott. För att känna sig trygg i domstolsförhandlingarna och få hjälp med att snabbt lämna landet om hon återförenas med barnet, så vänder sig kvinnan till ABP. De rekryterar Pelle, som i sin tur tar med Daniel. Och han ser det inte som ett riskfyllt uppdrag.
Jag såg ju nästan det som en semester. Alltså. Jag tänkte så här, fan, jag har aldrig varit i Tunisien. Så det blir kul att åka dit och kolla hur det är. Liksom.
Väl i Tunisien möter Pelle och Daniel upp norskan, vars behov av stöd främst är kring själva rättegången. Det här lämnar de två männen med mycket fritid, som de främst tillbringar turistandes, enligt Daniel. En kväll efter några dagar i landet sitter Daniel och Pelle och dricker öl i hotellbaren. Klockan är runt 10 då de druckit upp och skiljs åt. Daniel är trött. Han är redo att gå och lägga sig, men först vill han ta en dusch och bli av med dagens svett och damm.
Då hörde jag att det var ju någon på dörren. Först sket jag ju det liksom så här, fan. Men sen hörde jag ju dörren öppnades liksom. Då klev man ju upp liksom och i all sin prakt. Då dundrade det in liksom en jäkla handfull med folk. De liksom pressar upp mot väggen lite och sen jag sa åt dem att nu får ni fan identifiera er. Och då drog de upp någon lapp där det stod polis på det liksom. Och då sa jag, har ni poliser, då slappnar jag av lite grann också, för att jag såg ju inte poliser som min fiende direkt.
Även Pelles rum har stormats. Och i handfängsel förs nu de två vännerna till polisstationen.
Man märkte ju på polisen att ju mer vi kommunicerar med varandra, ju mer osäkra blir de på att liksom, har vi fått rätt personer. Liksom. De flyttade oss en gång till, gjorde de. Och sen så fängslade de oss på ett par plaststolar. Och där fick vi sitta med handfängsel på hela natten.
Några dagar senare, och flera hundra mil bort, landar en boll i ett fint läge nära fairwaybunkern på femte hålet. Det är en mild novemberdag på golfbanan i Sala, och gräset är fuktigt under Christian Fransettis skor då han med träsjuan i handen närmar sig bollen. Då ringer telefonen. Det är ett samtal som kommer påverka Christians och hela hans familjs liv.
Staffan Lindberg på Aftonbladet ringer upp mig och undrar om jag har hört någonting av min bror på länge. Jag svarar väl att det var ett tag sedan, vilket jag tycker är lite märkligt då, eftersom att vi brukar höra oss av när han är ute. Sådär. Och Staffan säger då att att det finns indikationer på att han blev kidnappad i Tunisien.
Christian Franzetti är Daniel Backes bror och han börjar nu försöka ta reda på vad som hänt. Han kollar med UD, men de känner inte till några svenskar som försvunnit i Tunisien. Först efter några dagar får han veta att Daniel är gripen. Christian packar då en väska och reser söderut. Och efter en hel del besvär får Christian i sällskap av den dåvarande svenska ambassadören tillstånd att besöka fängelset som hans bror sitter i.
Det är 10 glasfönster och det är folk som står och skriker och grinar och det är vrål och en riktig kakafoni. Så där får vi stå med en rasslig telefon och en glasruta emellan och ha en diskussion runt det här, helt enkelt. Vad är det som har hänt?
Vad säger han till dig då?
Han är ju inte särskilt orolig så sätt, utan vi är ju helt övertygade om att det här kommer att gå ganska snabbt att lösa.
Men så kommer det inte bli. Daniel och Pelle är misstänkta för vapenbrott, inbrott och kidnappning, och det finns inga planer på att släppa dem i första taget. Anklagelserna mot dem är lika allvarliga som de är absurda, tycker Daniel, eftersom han inte begått något av de brott som han lastas för. Det hela måste handla om ett missförstånd, tänker han. När Daniel är ute och reser så gör han och Melody upp om när de ska höras. När han nu plötsligt blir onåbar förstår hon att något är fel. Melody får kontakt med Christian som berättar om Daniels gripande och förhoppningarna om att han snart ska vara fri.
You are worried, you are surprised, but you know, being having an assurance that this will be settled right away and Daniel will be home in a week. I mean, it somehow cushion the effect of it.
Medan polisarbetet pågår sätts Daniel och Pelle i fängelset Mornagia. Det ligger utanför Tunis och har kritiserats av både Human Rights Watch och FN för de hårda förhållandena innanför murarna. Svenskarna placeras snart i en cell på 60 kvadrat i vilken det bor 65 män. Mördare, smugglare, bråkstakar och langare. I cellen står sängarna karm mot karm. Längs den ena sidan är sängarna i 2 våningar och på den andra i 3. Däremellan en smal gång. En tjock tv högt uppe på väggen står på från tidig morgon till sen kväll. Den visar tunisiska såpor, nyheter och ibland fotboll. Alltid på hög volym som de intagna försöker överrösta. Toaletten är 2 hål i marken, ett handfat av betong och i samma utrymme en illa luktande hög där de boende i cellen slänger sina sopor. Fångarna får aldrig permission och endast duscha en gång i veckan, och då bara under vinterhalvåret.
Det var ingen rädsla så liksom. Man var mer vaksam liksom, så där. För man vet ju att nu är man ju i en främmande miljö liksom, så där. Men man har ju ändå liksom lite historik i att kunna ta hand om sig själv liksom, i lite mer skarpa lägen liksom. Så att det är ju liksom lite mer sånt som kommer och sätter sig i ryggraden, är det ju liksom. Så att man går ju in i lite av ett försvarsläger då liksom.
Polisen väntas lägga en förundersökning mot dem inför en domare, och efter det hoppas duon att de ska släppas. I väntan på det tar de inga onödiga risker och går därför inte ut på rastgården bland de andra fångarna. Månaderna går och det blir vinter. Fångarna klär på sig varenda plagg de har och virar in sig i filtar. När det är som kallast i cellen kan de se sin egen andedräkt. Daniel börjar förstå fängelselivet och att det där inne inte finns någon som skyddar dem.
Det här är ju ett ställe där det är, liksom, det är fångarna som styr mer eller mindre liksom, det är vardagen. Vakterna, de ser man inte så jävla ofta egentligen. Alltså, de kommer och gör sina räkningar liksom, och låser upp några dörrar liksom, och tar sina cigaretter, sina belöningar för det de gör liksom.
Tidig vårvinter presenteras förundersökningen för en domare. Daniel beskylls för att med en automatkarbin i handen sparkat in dörren till en lägenhet och bortfört ett barn. Men utredningen krossas av domaren som enligt Daniel pekar ut en rad brister och avsaknaden av bevis. Trots det så släpps inte svenskarna. Istället körs de tillbaka till sin kalla cell och polisarbetet fortsätter. Daniel inser nu att han kommer bli kvar i Mornagia under lång tid. Och ska han klara sig så måste han ut på rastgården för att få röra på sig och inte bli galen av instängdheten. Rastgården är på 70 kvadrat. Väggar och golv av betong under en öppen himmel. Det stinker från soptunnorna och de öppna kloakerna. I mitten står ett avlångt tvättdråg i betong. På gården samlas över 100 fångar från olika celler, men inga vakter syns till. Daniel kan känna att han synas av främmande blickar när han kliver ut på rastgården. Han vet att det talas om de två svenskarna i cellen.
Ju mer alfahanne man visar sig vara, ju lugnare tid får man. Liksom, så att då är det lika bra att köra det racet. Liksom. Jag tog med min filt som jag hade och sen hängde jag upp den över betongtråget där. Liksom, så jag fick liksom en kant.
Av sin filt har Daniel gjort en improviserad sandsäck. Och han börjar nu sparka på den. Hårt och snabbt. Han har tränat kampsport i många år. Och nu gäller det att visa det.
Det dånar ju på bra, alltså det är det. Alltså, det blir ju mycket boom, boom, sådär. Liksom. Så jag gjorde väl det där med lite i baktanken att de ska liksom förstå att man kan ta hand om sig själv lite grann också.
Ingen ger sig på Daniel. Inte den gången. Men våldet är aldrig långt borta i Mornagia.
Kommer en kille och så tar han stryptag på mig bakifrån. Med hela armen liksom. Jag börjar ju kämpa som ett djur i fälla liksom. Och verkligen försöker som ta mig loss. Han liksom trycker väl upp sig själv mot väggen och sådär. Så att det var ju en jäkla kamp alltså. Jag tog ju mig ut till slut. Men jag fick en riktig clownnäsa av det där och ta mig ur den där, kommer jag ihåg.
Vet du varför han gav sig på dig?
Nej, men du vet, det är fullt med idioter där inne, vet du. När jag gjorde läkarundersökningen i Sverige när jag kom ut, då var det så att jag hade någon knäck på näsan och tandläkaren sa vad jag hade, så horisontala sprickor i tänderna och sådär liksom. Och det är väl för alla incidenter som hände där inne liksom.
Framåt sommaren 2013 får samma domare återigen se över förundersökningen mot svenskarna. Daniel minns tillfredsställelsen av att se fallet förkastat och sedan fasan över att återigen hamna bakom galler.
Konceptet i hela fängelset är ju det att det är nedbrytning som gäller. Man ska ju brytas ner både fysiskt och mentalt. Jag kommer ihåg en kille jag träffade. Vi åkte in samtidigt han och jag och jag såg han igen 6 månader senare. Han såg ut som han hade liksom klivit ut från jävla Treblinka. Liksom. Så han såg skinn och ben. Alltså. Han såg för jävlig ut. Alltså. Jag bara, fan, jag kände knappt igen det. Liksom. Jag sa det. Om det är det de vill, då ska jag inte ge det till dem. Jag tänker fan mig komma ut bättre än när jag kom in. För att då har jag gett dem en punkspark tillbaka. Liksom.
För att göra det försöker Daniel låta bli att grubbla på orättvisan som drabbat dem och han skaffar sig rutiner som han följer strikt. 3 gånger om dagen tränar han. Det blir dagligen 100-tals armhävningar och sit-ups på det smutsiga betonggolvet på rastgården. Eller så sparkar han sig svettig mot sin upphängda filt. Andra intagna lockas med och snart har Daniel via träningen fått vänner på rastgården.
Det blev liksom som en familj innanför murarna liksom. Och jag kommer ihåg liksom, när Rodrigo, hans morsa dog liksom, och ja, då kommer han till mig liksom, och gråter liksom, och då visar jag support och stöd liksom, att det är vi tar hand om varandra liksom, och sådär. Så det är ju liksom viktigt med den här mänskliga kontakten, att det inte bara är liksom hårt och brutalt, utan det är liksom, vi måste ju komma ihåg att vi är ju människor också.
Medan Daniel hittar sätt att hantera livet bakom galler så får Pelle det allt svårare. Daniel berättar att hans vän inte kan släppa att ha blivit ditsatta. Och samtidigt blir Pelles artros värre. Han blir emellanåt sängliggandes i dagar av smärtorna. Och i Manila plågas Melody av oron för sin make.
Every time I open my door, once I'm home, that's where I cry. It's a constant worry. I think that's where I started to sleep in the sofa in the living room with the TV on, because my mind doesn't rest because of all the worry.
Utanför murarna jobbar Daniels bror Christian hårt för att få svenskarna frisläppta så snart som möjligt. Han reser flera gånger till Tunisien och engagerar en känd tunisisk människorättsaktivist i fallet. Han uppvaktar politiker och sitter i möten med landets justitieminister och ligger på UD för att de ska pressa Tunisien att frige Daniel och Pelle.
Jag måste ju behandla brorsan som ett paket mjölk, i princip. Så fort jag börjar tänka och väva in känslor och fatta beslut på emotionella grunder, så då fattar man ju fel beslut då.
Är det svårt att liksom distansera sig så till sin bror?
Nej, det, i ett sånt här läge, det är så pass skarpt så att du fixar det.
I sparade konversationer från den här tiden framgår att Christian är optimistisk och flera gånger får indikationer på att åtalet är ett luftslott och att svenskarna snart ska släppas. Men det blir inte av. Istället får de ett datum för en rättegång. Men den blir uppskjuten. Samma sak händer sedan gång på gång på gång. Anledningarna är olika vid varje tillfälle, berättar Daniel och Pelles advokat. Åklagaren begär mer tid. Det har inte ordnats skjuts åt svenskarna till domstolen. Eller så blir det bråk i rättssalen.
Det är en sån jävla rodeo att åka till rättegången. De trycker in 20 pers bak i en skåpbil, liksom packar som sardiner, och sen kör de rally i en timme. Liksom. Folk kräks och skriker och har sig och får panik. Liksom, och mörkt och ingen luft. Liksom, sådär. Så det var en jävla terror. Alltså. Om det blir inställt innan man har lämnat fängelse, då är det nästan så, skönt att släppa den där jävla resan. Liksom. Men om det blir inställt när man har kommit dit, då är det så, fan, nu har jag gjort det helt i onödan.
Det har hela tiden varit oklart varför tunisisk polis fått upp ögonen för Daniel och Pelle. Ungefär ett år efter att de grips händer något som ska ge en förklaring till det här. Då arresterar nämligen italiensk polis vd:n för ABP, det företag som anlitat Pelle. VD:n misstänks för att ha tagit betalt stora summor för att frita barn från en förälder till en annan. I svenska medier citeras italiensk polis som menar att det handlar om före detta militärer som med vapen i hand kidnappat barn. VD:n förnekar att de gjort något olagligt eller burit vapen. Även flera personer i Italien som kopplas till uthyrningen av kraftfulla motorbåtar grips. Båtar som påstås ha använts för att föra ut barn ur Nordafrika. Och det är här som Daniel och Pelle kommer in. Innan de reste till Tunisien stannade de till i Palermo och ordnade en båt som skulle kunna föra ut dem ur Tunisien snabbt, om det skulle behövas. Och i samband med det här hamnar svenskarna i Interpols blickfång.
Var det någon gång tal om att ni skulle liksom frita det här barnet?
Nej, aldrig frita. Nej. Då började vi prata om lagbrott etc. etc. Och det var liksom, det var aldrig på tal, alltså, utan det var, nej, det var stort nej på det.
VD:n kommer sitta många månader i italienskt häkte. Men sedan släpps han och någon rättegång, det blir det aldrig. Och kvar i fängelset är Daniel som får fira sin och Melodys andra bröllopsdag bakom galler.
Det slet ju väldigt hårt på henne också. Alltså. Jag vet att hon gjorde allt för att jag inte skulle märka det. Liksom, sådär. Men jag fattar, jag kan ju henne.
Var du orolig för att ert förhållande inte skulle klara av din fängelsetid?
Nej, det var jag aldrig. Det var jag inte. Jag känner ju henne liksom. Det här det är en kvinna man inte blir av med i första taget.
Det tär på paret att bara ha kontakt via brev som sporadiskt når fram.
If I get an email, then it means that he's alive, he's in condition to be able to write, but you don't hear things for some time, and then you started to worry. The worries really is, can he come home alive?
När Daniel greps hade han sin vigselring i en väska som senare togs med till fängelset. Och Daniel är orolig för att smycket ska stjälas. Tanken på att säkra ringen växer sig allt starkare hos honom. Och en dag kommer han på ett sätt för att komma åt den. Han övertygar vakterna om att få hämta underkläder i sin väska.
Vakterna var ju med mig liksom sådär. Men jag grävde fram mina liksom, underkläder i väskan. Och såg jag ju att den ligger kvar där. Bara fan skön. Så ja, jag tar de här boxershorten liksom. När jag tar upp nästa boxershort och visar dem så här. Och då har jag liksom plockat upp ringen liksom, lite i smyg i handen liksom. Nu måste jag ju även gömma den från folket i rummet och allt det där liksom. Jag band den i ett snöre och hängde den runt dasen i ungefär 4 månader gjorde den. Sen var det väl att vi hade ett besök. Då var jag bara jävligt snabb med att lite smärtsamt rycka loss den och få ner den i fickan på den person som var där och besökte oss bara. Jag sa bara, nu har du den där, nu kan du ta hand om den åt mig va?
Så kommer till sist dagen då rättegången blir av. Christian får av advokaten veta att svenskarna har goda chanser att frias.
Det är klart att med nedlagda förundersökningar och så vidare så allting tyder ju på att det ska bli ett frikännande. Jag är absolut optimistisk samtidigt som jag är vid det här laget lite mer luttrad så att jag börjar väl förstå att det kommer inte att gå så enkelt.
Och mycket riktigt blir domen något helt annat än väntat. Daniel döms till 6 års fängelse och Pelle till 12. De har då redan suttit över 1 år bakom galler. Deras advokat skriver till Christian att duon döms för att ha planerat en kidnappning och för att ha tillhört en kriminell organisation. Pelle får ett strängare straff för att han varit inblandad i ett annat fall då han hjälpt till då ett barn skulle lämna Tunisien. Domen är en enorm besvikelse för svenskarna och gör Daniel än mer hängiven sina rutiner och att inte brytas ner. Denna plats måste vara fri från känslor för att man ska orka sig igenom dag för dag, skriver han i ett brev till sin mamma. Mat är ett ständigt problem i Morna Gia. Fängelset förser de intagna dagligen med 2 bitar baguette och harissa-soppa med ärtor.
Det är liksom chili ketchup ungefär. Liksom. Det går liksom inte att livnära sig på. Liksom. Jag vet att någon gång på sig söndagar så kunde man få en couscous till eller något sånt där. Liksom. Det är som en hög med sand. Alltså. Det är så jävla torrt att det är farligt att inhalera.
Daniel tappar 15 kilo i vikt under sitt första år i Morna Gia. Och en stor del av hans dagar går åt till att försöka få tag på något att äta. Hans tunisiska medfångar får ofta in mat från sina anhöriga och vakterna får mat av fängelset. Det här kan han byta till sig mot cigaretter, vilka fungerar som fängelsets egen valuta.
Får man tag i en burk med tonfisk eller sånt där, vet du? Då bygger man lite kokkärl av den där burken, vet du? Och använder oljan och fixar en veka, vet du? Och gör det som ett litet oljekök. Får du tag i ett rått ägg, liksom, då kan du ju steka ett ägg i den. Liksom. En tonfiskburk, den rymmer 2 råa ägg. Så att, det har jag lärt mig.
Svenskarnas familjer sätter över pengar på ett konto som sedan kan användas för att köpa cigaretter och byta mot mat. Och UD använder kontot för att köpa livsmedel till de fängslade svenskarna. Men Daniel berättar att det i perioder går månader mellan besöken från UD. Och då får han och Pelle gå hungriga.
Det tycker jag, det var det värsta. När man inte fick tag i käk alltså. När man får stå och gräva i soporna efter liksom, gammal mat eller avskurna morotstoppar eller sånt där liksom.
Både åklagare och försvarsadvokat överklagar domarna mot Daniel och Pelle. Processen är långsam och någon ny rättegång blir inte aktuell förrän hösten 2014. Det innebär att duon måste uthärda ytterligare en stekhet sommar i Mornagia. Läget är så skarpt att svenskarnas tolk varnar deras anhöriga för att de inte kommer klara de brännande månaderna.
Det är nästan som man kan steka ägg på betongen alltså. Det går åt mycket vatten, för man tar hela tiden vatten och bara dunkar över sig liksom, bara för att hålla ner värmen liksom. Värmeslag, det var ju vardag för folk liksom, så här, speciellt om det var någon äldre person kanske liksom. Och då trycker jag ute på rastgården med stekande sol liksom, och då får du vara där liksom. Solen står ju rakt ovanför liksom, i den här lilla betongklossen liksom.
Sommaren är också den tid då vägglössen är som mest aktiva i Mornagia. Och de förpestar varenda kvav natt i cellen.
De blir som små vindruvor liksom, fyllda med blod. Liksom. Så när man trycker ihop dem då exploderar de ju liksom. Och så blir det liksom blod överallt. Man kan liksom lyfta på ena hörnet på sängen liksom, och där är det liksom, ja, 3000 jävla löss som hänger i en jävla klase liksom. Och ofta när man vaknar upp på morgonen, då kan det ju vara fullt med blod i sängen, för att de har ju varit och kört nattbuffé, och sen kanske man har rullat över dem i sömnen liksom.
Daniel och Pelle får flytta runt inom fängelset och hamnar till sist i en mindre cell på 35 kvadrat där det bor omkring 25 fångar, bara de flesta är utlänningar. Det är en lugnare miljö, vilket gör det lättare för svenskarna att uthärda väntan. Det blir fler ångestfyllda turer till och från rättegångar som ställs in innan svenskarna får en ny dom våren 2015. De får då båda sänkt straff. Daniel till 4 år och Pelle till 10. Men även den här domen överklagas och ett nytt datum för rättegång skjuts ständigt upp. Ovissheten är svåruthärdlig, berättar Melody.
You get the news that it will be extended to 3 months. It will be extended to 6 months. And then we're starting a family, we're starting our lives together. What will happen to us? That is also on the line. What will happen to us?
Månader av hunger passerar genom ännu en skoningslös sommar och mot en bitande kall vinter. Hemma i Sverige kraftsamlar vänner och familj för att stötta Daniel och Pelle. De protesterar på torg i svenskarnas hemstäder Sala och Örebro. De samlar in pengar och försöker skapa opinion för deras frigivande. Först i mars 2016, när duon varit inlåsta i 3,5 år, kommer en dom i den tunisiska motsvarigheten till högsta domstolen. Vännerna döms mot sitt nekande för att ha tillhört en kriminell organisation. Och utan fler instanser att överklaga till öppnas nu möjligheten att få hem Daniel, menar hans bror Christian.
Jag är mest faktiskt glad och lättad över att det spelar egentligen ingen roll vilken dom du får. Problemet är om du hela tiden är kvar i en process. Utan det viktigaste just nu, det var att få ett slut på processen som var i saken en fars. Så att få ett stopp på processen var ju egentligen ett första steg för att då kunna börja jobba med benådningsansökningar istället.
Daniel ansöker nu om benådning från Tunisiens president. Först ett halvår senare, när han suttit nästan 4 år i fängelse, så kommer beskedet. Daniel ska släppas. Men Pelle, som fått ett strängare straff, får ingen benådning och han blir kvar bakom galler.
Pelle, han sa ju det att ledsen att se mig gå, men han är ju glad att jag blir fri liksom sådär. Och han förstod att jag kan ju nu hjälpa honom från utsidan då.
Var det svårt att lämna honom?
Nej, alltså det var ju liksom bara nästa naturliga steg liksom. Och det, liksom, det går inte att lägga någon värdering i det så liksom, utan det var liksom bara nu är vi i den här vägkorsningen.
Och nu kommer vi att skiljas åt. Men jag var ju också tämligen säker på att Pelle, du kom 6 månader till, sen är du här liksom. Och för oss 6 månader, det är bara en handvändning i det här laget liksom.
I en genomskinlig plastpåse packar Daniel sina få tillhörigheter och kliver ut genom Mornagias blåmålade järnport. För första gången på 4 år är han en fri man. Det är nästan folktomt i ankomsthallen på Arlanda. Daniels plan har landat och de andra resenärerna har passerat för en bra stund sedan. Familj och media kollar nervöst på klockan. Var är han? Har något hänt? Så kommer Daniel gående, iförd en mörkblå långärmad t-shirt, renrakad och med det axellånga röda håret utsläppt. Han är avmagrad, omtumlad och lite berusad efter att ha svept några glas rödvin under mellanlandningen i Paris.
Det är en otrolig omställning där. Man måste ju suga in atmosfären. Klockan 5 i morse då var jag fångatagen av gorgerna i en liten cell. Och nu står jag här liksom med familjen igen, så att det är en himla fin känsla.
Hur mår du nu?
Det vet jag inte än. Jag har inte ställt om mig än. Alltså, som sagt, det första jag gjorde när jag kom till Paris, det var att ta mig lite rödtjut, så att nu känner man sig som människa igen. Liksom. Så, nu ska jag bara ha lite bacon när jag kommer hem och sen är man liksom fit for fight igen kanske.
Så säger Daniel till tidningarna VLT och Sala Allehanda som sänder live från flygplatsen. Efter intervjun får han en telefon och ringer till sin fru, vars röst han inte hört på 4 år.
I can hear him, but he cannot hear me, or coming in and out when his first call. It wasn't romantic. It was, hello, can you hear me? Can you hear me, Daniel?
But how did it feel like?
It was unreal. It was, I think, it's mostly like, is this real? Is this happening? Because you have waited for so long. You have hope, high hopes and down that I think the reality of it did not sink in.
Våren 2019. Det har gått 2,5 år från det att Daniel släpptes. Sedan dess har han flyttat tillbaka till Sala. Och efter åren av instängdhet längtade han efter att få jobba med kroppen. Daniel köpte ett fallfärdigt hus på landet med väggar så vattenskadade att de blev mos vid beröring. Han tillbringade 1 år med att renovera huset och flyttade sedan in med en beige och vindögd katt som heter Frasse. Han blev avdelningschef på ett e-handelsföretag och började träna aikido. Daniel stortrivs med sitt nya liv. Det enda som saknas är Melody. Hon har hälsat på honom i Sala, men först nu, 6,5 år sedan han tog uppdraget i Tunisien, återförenas de på riktigt. Melody har fått uppehållstillstånd och flyttat från mångmiljonstaden Manila till lilla Sala. Och nu hoppas paret kunna bilda familj.
If we can start a family, that would be nice. It can happen, right? But we don't know when. And hopefully we will be blessed with 1 or 2. If not too late, because I am 44 years old. I'm not getting any young, and so he is.
Daniel visar en glänta bakom sitt hus. Den omringas av höga aspar. Marken är täckt av gult fjolårsgräs, ur vilket sly sticker upp. Här känner Daniel ett lugn och en stillhet som han efter 4 år i fängelse aldrig får nog av.
Man uppskattar ju att sin ensamhet mer, att den här privata, det är någonting som jag uppskattar mer, liksom att jag har inte samma behov av det här sociala umgänget.
Jag tänker just kring liksom hur ni vad ni gjorde i Tunisien innan ni grep. Så där kände du något så här efterhand att jag hade kunnat göra det här annorlunda, eller jag borde inte åkt eller något sånt där, jag borde gjort si eller jag borde gjort så?
Och sagt, Pelle är min polare och det var en bra sak. Det är som hur man vrider och vänder på det, så kommer man inte ifrån det liksom. Att, ibland måste man, oavsett risken, så måste man göra någonting bra ibland.
Kände du dig bestulen på de här åren?
Ja, alltså det var jävligt onödigt alltså. Det var det som sagt, det är färdigt liksom så här. Nu är jag ute och jag är fri, men de är fortfarande idioter liksom. Det är liksom de får bära det oket då. Här står jag i vårsolen. Att då känner man ju som en vinnare ändå liksom.
Du gör det, du känner dig som en vinnare ändå?
Ja, absolut alltså. Det var hårda tider och det har man ju kommit ut från liksom. Och liksom, man kom inte ut som en spillra ändå liksom.
När den här intervjun görs så sitter Pelle kvar i Morna Ghia. Och personer som är insatta i fallet är oroliga för att det kan dröja mycket lång tid innan han släpps. Men så plötsligt, i en Facebookgrupp som stöttar honom, dyker det upp bilder på Pelle. I vit t-shirt och ett lika vitt kortklippt skägg. Leendes på Arlanda. Han har blivit benådad efter 6,5 år i fängelse. Pelle vill inte bli intervjuad, men Daniel berättar gärna om känslorna kring frigivningen av Pelle.
Det var väl fan på tiden alltså. Jädra vad han har fått vänta alltså. Helt otroligt. Så att det är jätteskönt att se han ute och andas den fria luften igen. För att det har han verkligen förtjänat.
Hur ska det bli att träffa honom igen?
Ja, det ska ju bli jättekul alltså. Det är fan alltså. Jag tänker det groggmöte vi har alltså. Oj, oj, oj. Titta där och snacka gamla minnen liksom.
Du har hört P4-dokumentären 4 år i skräckfängelse av mig, Niklas Storm.